Hej och välkomna till första podden med Hockeystudion på nya året 2020, eller ja, vi ska väl säga 2020, eller vad säger man för att vara korrekt där ute i samhället?
2020 tycker jag ligger bra i munnen, så det har jag börjat med att sagt.
2020, ja, men då kör vi på 2020. Och eftersom det är första podden för året och på det här tiotalet så måste vi ha en riktigt vass gäst. Och då har vi raggat upp idag i Detroit Red Wings Europachef för scoutningen, Håkan Andersson.
God dag.
Var det rätt titel?
Ja, det tror jag.
Jag brukar annars,
jag har inte järnkoll själv, måste jag säga. Men...
När jag går in på NHL-klubbarna och så brukar jag småle ibland åt vilka titlar de har, så att säga. Det är ganska häftiga engelska titlar på många personer som man tror, ja, men är inte han scout?
NHL håller ju världsklass för att skapa titlar.
Vad är din engelska titel då i Detroit? Head of Hockey Operation Europe, eller?
Jag tror att det är Director of European Scouting.
Wow.
Faktiskt.
Du säger titlarna, AB, de låter bättre på engelska.
Ja, minst lika imponerade är ju antalet. Det känns som att en NHL-klubb har ju flera, bara scouter, än vad en SHL-klubb har i hela sin organisation. Det kan ju vara 15-20 scouter i vissa organisationer. Så det är ju en otroligt stor business där med scouter. Det märker man också när man ska på turneringar. Det går ju knappt att få tag i ett hotellrum, för NHL-lagen har ju bokat upp på sina scouter. Så att det är fullt överallt.
Vi ska prata talangutveckling, vi ska prata om vad svensk hockey är på väg någonstans, vi ska prata Detroit, vi ska prata om Håkans yrke och vi ska prata om snackisna SHL. Och givetvis så blir det en quiz i slutet av den här podden. Men vi inleder väl, Håkan, lite basic. Jag vet att med på Aftonbladets redaktion här så är det många som inte förstår skillnaden mellan scout och agent. Kan du redogöra lite kortfattat för våra lyssnare, vad är skillnaden och vad är du gör för något?
Jag jobbar som scout då, och som scout är man anställd av ett NHL-lag för att leta hockeyspelare. Och det finns ett, precis som Abrit var inne på, ett antal scouter anställda, och det har att göra med att det är hockey på så många ställen. Det är Europa och Nordamerika. Nordamerika är både USA och Kanada då, så att man har ju scouter för de olika områdena. Det är därför det blir mycket scouter anställda. Så vårt jobb är att leta spelare inför den här NHL-draften som går varje år. Så vi tittar på massa matcher, skriver massa rapporter, gör rankinglister, så att våra chefer ska veta när den där draften kommer. Då ska de veta vem tycker vi är den killen från Europa som har störst chans att bli NHL-spelare. Mm. Och sen har ju NHL ett system då där man väljer i den här draften. Killarna måste, man kan säga snabbt att man tar tabellen, vänder den upp och ner när grundserietabellen är slut. Och sen så måste killarna ha, det året de fyller 18 år är tidigast man får drafta någon. Mm. Så att vissa tror ju att vi tittar på 15-åringar. Jag har en son som är 05. Jag har ju hört att de bara viskas i korridorerna. Nu är han här scouten och kollar på 12-13-åringar. Men så är det ju inte. Det är ju ointressant för oss hur de är då.
Så en scout är anställd av en klubb och en agent är anställd av spelaren, kan man säga då?
Precis. Så finns det agentfirmor då som har också anställda killar som jobbar åt dem, som rekryterar spelarna. Och agentens jobb är att hjälpa spelaren med kontraktsförhandlingar. Det är det primära jobbet. Vissa agenter jobbar även lite med spelarutveckling. Men det stora primära som de gör, det är att de hjälper spelarna i kontraktsförhandlingarna. Så att oftast, agenterna har i Sverige då en regel att de inte får rekrytera spelarna innan det året de fyller 16, tror jag att det är. I Nordamerika finns ingen sån regel, så där finns det agenter som rekryterar 12, 13, 14-åringar. Och sen så hjälper de då i kontraktsförhandlingarna, så att de här unga killarna, 17, 18, 19 år, där är det oftast inte så mycket kontrakt som skrivs. Utan det är ju mer när man, om man, ur svensk synvinkel då, man kommer upp i SHL till exempel. Det är ju inte så kul som spelare att få reda på att jag har ju skrivit ett kontrakt där jag tjänar 15 000 i månaden, men han jag sitter bredvid är lika gammal som mig och tjänar 24. Det är ju där agenten kommer in och ska hjälpa dem med olika, finns massor med detaljer där. Mm. Men de jobbar alltså för spelaren, jag jobbar för klubben.
Har du någon gång hört en siffra ungefär vad Detroit lägger ner på sin scoutingverksamhet under en säsong? Finns det någon, har du en sån?
Nej, och på så sätt är vi lite unika, för att min chef sa till mig för ett antal år sedan att jag frågade någonting om budget, och han tittade på mig som att jag hade fyra ögon ungefär och sa, vadå budget menar du? Det här är bara ett jobb som måste göras, det får kosta vad det kostar vill. Se bara till att du behandlar pengarna som dina egna, gör inga dumma grejer liksom. Var inte dumsnål och var inte dum, alltså spendersam, utan bara... Sköt dem som det var dina egna pengar. Men vissa lag vet jag har budget där. Och jag kan inte uttala mig exakt vad de siffrorna är. För det kommer jag inte ihåg. Men I Detroits fall, vi har 5 killar i Europa som jobbar. Alla har lön, mer eller mindre. Någon har deltidslön, några har heltidslöner. Och sen så är det väldigt mycket utlägg då för resor och hotell och bilkörande och sånt.
Och sen har du hela Nordamerika-biten med säkert 10 killar.
Ja, där tror jag tror att vi har 12 eller 14 scouter. Mm. Så att det är ju jättemycket pengar. Men NHL-lagen, och det jag har försökt säga det i Sverige också, det här är ju, även om man jobbar på en annan nivå, det är ju inte kostnader utan det är investeringar.
Mm. Alltså, men många väljer ju hellre mellan en tredje kedje check istället för en scout. Och det kanske på längre sikt så kanske det biter en arslet.
Ja, jag tror det. Om man väljer ut, och det är inte helt lätt att hitta rätt person som scoutar givetvis. Jag har ju sett exempel på folk som åkt runt där ute och inte riktigt verkar ha koll på vad de gör. Men har man rätt folk som scoutar, då är jag övertygad om att de pengarna, det lönar sig. Det är jag helt säker på, även på SHL-nivå.
Du har jobbat 30 år. Gör din 30:e säsong med anrika Detroit Red Wings.
Säsongen som var min 30:e.
Så det är 31:a säsongen?
Ja, 31:a börjar jag på nu.
Wow, han är mer silveräv än vad vi är, Abis.
Ja, där ligger vi i lä. Vi får nästan lägga ihop våra år här för att vi ska komma upp i samma. Ja.
Och hur många Stanley Cup-ringar har du hemma?
4 stycken.
Häftigt. Ja, Detroit har ju varit med på en resa som är helt otrolig. Och om jag ska bara nämna några spelare som du har pushat då inför ditt management att värva då, eller att drafta då, så är det Henrik Zetterberg, Pavel Datsyuk, Thomas Holmström, Niklas Kronvall, Johan Franzén, Valtteri Filppula, Gustav Nyqvist, Jiri Hudler och Jonathan Eriksson. Missar jag något supernamn?
Ja, det där är väl en bra början.
Och det jag undrar,
det ska vara Kristoffer igen då.
Ja, precis. Han kanske blir bra, eller hur?
Ja, han spelar ju i Detroit, så jag tror inte att han är missnöjd med det.
Nej. Inte jag. Men de här, han är inte uppe i samma status som de här namnen.
Nej. Han har lite att bevisa jämfört med dem.
Det jag funderar på, det är ju när du kollar på en hockeymatch. När jag går dit och kollar så tänker jag på vilken vinkel ska jag skriva om. Har vi någon spelare som gjort något bra? Har vi någon som har gjort något misstag? Eller finns det något som har hänt i matchen som är värt att skriva hem om? När du ser på en hockeymatch, hur avgör du om någon är en talang eller inte? Vad kollar du på hos spelaren för att den ska liksom komma in i din svarta bok?
Jag tittar ju på allt det som är en hockeyspelare, brukar jag säga. För jag har fått den frågan förut, och vissa vill, jag hör mellan raderna att de vill försöka få det till att är man bara snabb så är man nog aktuell för NHL. Men det, bland de här namnen du räknar upp, så kan man ta till exempel Thomas Holmström. Han var ju inte speciellt snabb på grillorna, men hade ju en underbar NHL-karriär. Så att det finns liksom inget enkelt sätt att säga det på, utan jag tittar på spelaren och ser vad tror jag att summan av alla hans kvaliteter kan leda till. Så det kan vara, även om man inte är den snabbaste skridskoåkaren, så kan man vara en jäkla duktig hockeyspelare. Det har vi sett många exempel på. Och tvärtom, man kan vara jäkla duktig hockeylirare och så är man snabb, ja, då blir man stjärna. Men det finns massa snabba spelare som aldrig har kommit till NHL också, va? Så att jag tittar på alla kvaliteterna ihop. Vi kan sitta här och rabbla då. Det är skridskoåkning, det är klubbteknik, det är skott, det är spelsinne, det är kämpaglöd, det är allmän fys och så vidare och så vidare. Ledarskap. Alla de här sakerna tillsammans försöker man klura ut och se vad det kan bli.
Har det där förändrats prioriteringarna på det där? Har liksom till exempel skridskoåkningen blivit mycket viktigare de senaste 10 åren, säger så, eller vad säger du där?
Farten har nog blivit lite viktigare, det tycker jag. Det spelas ju generellt sett, många hävdar ju att det har aldrig spelat så snabb hockey som det gör nu. Och det stämmer nog delvis. Men å andra sidan kan jag också höra väldigt rutinerade tränare som säger att det spelar så snabb hockey så mina spelare klarar inte av att göra bra grejer i den farten. Och ett namn som kommer upp ibland och som nämns, det är ju Niklas Bäckström, som är fantastisk på att han kan spela snabbt om det behövs, men han kan också dra ner tempot i en match så att allting stannar upp och sen göra saker då, passningar eller dragningar som lurar alla, va. Så farten har gått upp i hockeyn generellt sett, men det är fortfarande de duktiga hockeylirarna, kan man säga, som bestämmer vad som händer ut på isen. Och det finns vissa som är där inte farten är det främsta de har, så att säga.
Det är ju hur de är på isen. Hur mycket tid och energi lägger du på att prata med föräldrar för att avgöra karaktär, släkt, anatomi? Och hur mycket pratar du med spelaren för att kolla vad finns det för smartness hos den här viljan och så vidare? Alltså, de här egenskaperna som man inte ser på isen. Hur mycket energi lägger du på det? för att ta reda på människan?
Alltså i olika fall. Man kan ju se killar som... Jag vill ju se spelarna minst ett antal gånger för att kunna skapa mig en bild av dem. För ser man en match, det är för mig ingen match. Det kan vara deras bästa match i livet eller deras sämsta. Så det får man inte hänga upp sig på. Men när du har sett en spelare 3, 4, 5, 6 gånger, då börjar du få en idé av vad han är. Och i vissa fall får man de där svaren som du nämnde nu redan på isen. Men i vissa fall kanske man är lite undrande. För några matcher har varit så och några matcher har varit si. Och då får man kanske gå in på det här som du säger. Försöka klura ut, vad är det här för personlighet? Vad är det som gäller?
Vid vilken ålder vill du börja titta på en spelare? När tycker du att det börjar bli värt att titta på en spelare?
Ja, definitivt. För mig är det, eftersom jag är Europaansvarig, jag har inte tid att kolla på någon yngre. Utan det är det året. Om vi tar då, de som ska gå i draften i sommar, de är ju födda 02 då, fram till 15 september. Jag har ingen tidigare koll på dem. Jag har inte tid med det eftersom jag har hela Europa som område. Om jag bara hade Sverige, kanske lite kul. Men jag märkte när jag började med det här, då studerade jag TV-pucken ganska mycket under ett par år. Så jag satt laddad där 2 år senare med, och trodde att jag visste vilka som var bra. Men det stämde ju inte alls. Så jag har ju märkt att till exempel det där med TV-pucken, det är för mig helt ointressant.
Mm, därför
vissa killar har inte fått lira i TV-pucken men blir världsstjärnor då. Alfredsson och det finns andra namn också, va?
Notan och de här.
Ja, precis. Så att för mig är det helt ointressant.
Mm. Och tänk vad TV-pucken är viktig för många föräldrar.
Ja, för många föräldrar, många barn och allting sånt. Så att,
Ja, det är väldigt synd. Därför det kan vara, har vi jätteotur så kan det vara jättetalanger som försvinner där, som borde lirat hockey på hög nivå i framtiden, men som lägger av för att de inte kommer med. Och det är ju, om det bara finns ett enda sånt namn så är det synd. Samtidigt brukar jag säga att TV-puck, det är jävla häftigt. Det är inte alla idrotter som får chansen på bra TV-tid och marknadsföra sig. Det är en kul turnering, men man måste ta det för vad det är, tror jag.
Ska vi ha kvar TV-pucken då?
Ja, jag tycker det. Jag hävdar att det är bra. Hockeyn får marknadsföra sig på bra TV-tid och roliga, spännande matcher, för det är väldigt öppet i de där åldrarna. Man får bara inte ta det som att det har någonting med ens karriär att göra. Kommer man med, kul. Kommer man inte med, spelar ingen roll. Älskar man hockey ska man fortsätta.
Jag nämnde ju hans namn tidigare, och det är ju en av de stora legendarerna i svensk hockey även i Detroit-eran, Henrik Zetterberg. I vilken runda valde du honom? Och vänta, och runda, tror du, undrar vad lyssnare vet vad det är för något. När jag pratar om rundor, vad menar du, Håkan?
Det finns ju, just nu är det 31 lag i NHL och det har expanderat vart efter. Alla lag har varsitt draftval i varje runda, så att säga. När alla lag har
man får
valt,
välja en spelare.
Ja, när alla lag har valt, så första rundan 31 draftval. När alla har valt den, då börjar runda 2. Då är det 31 nya draftval. Sen är det så att de där har väldigt stort värde i NHL. Så det går att byta draftval mot färdiga spelare, vilket förekommer ibland då. Det är det man läser om ibland, så kallade trader, va? Bytesaffärer.
Och då väljer man bland 18-åringarna i världen, kan
ja,
man säga.
Ja, precis. Så att ett lag kan ha valt att byta bort en äldre rutinerad back mot ett val i andra rundan eller första rundan. Men generellt sett så har alla lag, från början har alla lag varit sitt draftval i 7 runder då. Så 7 draftval har varje lag.
Mm. Så... Och jag älskar ju det som hände med Henrik Zetterberg då, som nu med fasta hand, det är väldigt lätt att sätta med fasta hand då, men Detroit och Håkan Andersson då, ni valde ju att drafta Henrik väldigt sent då. Han var inte som bröderna tvillingar Sedin eller Mats Sundin eller Rasmus Dahlin som gick extremt högt, utan Henrik blev ju då vald väldigt sent.
Ja, han gick samma draft som han gick då i 7:e rundan. Vi valde honom, jag tror att det var spelare nummer 210 eller något sånt där i hela draften. Så gick ju bröderna Sedin 2 och 3 i första rundan.
Det är samma år, ja, precis.
Ja, det är samma år. Så att det var faktiskt en chefskatt för ett annat NHL-lag som sa till mig många år senare att här satt, han sa det, jag var så jävla impad av att Vancouver lyckades få till 2 draftval där, nummer 2 och nummer 3 samtidigt, bytesaffärer, och de höll på att trixa och fixa. Och inte visste jag att långt, långt senare i 7:e rundan skulle det gå en kille som blev precis lika bra som dem, så att säga. Mm. Det är ju helt otroligt, sa han.
Hur ser du på möjligheterna idag egentligen att hitta de här sena draftvalen som ni kunde göra för 20 år sedan, får man väl ändå säga, 10, 15, 20 år sedan där. Alltså nu idag med den koll som finns, med all statistik som finns, med så många scouter som är och de möjligheter som är.
Givetvis svårare, så är det ju.
Går det då?
Ja, alltså, ja, det tror jag. Jag tror att du kan ta jag ska inte säga vilken draft du vill, men du kan nästan alltid varje år kan du gå tillbaka och titta. Och så tittar du på runderna 5, 6, 7 till exempel. Då finns det spelare som har blivit duktiga och kommit till NHL och haft en framträdande karriär. Och det är ju för att de inte var förmodligen så framträdande just i sitt draftår. För jag menar, vi gillade någonting hos Zetterberg. Vi valde att ta honom i sjunde rundan. Hade någon gillat honom mycket mer, då hade ju de tagit honom i en tidigare runda. Mm. Så han var ju inte så framträdande. Det är ju inte så att det åkte runt en kille och gjorde 100 poäng, men ingen såg det och ingen valde att ta honom. Utan han har ju utvecklats efter det. Och jag tror fortfarande att det händer varje år. Sen är det ju, det är ett visst mått tur, så är det ju bara.
Och hade du trott mer på honom så hade du valt han tidigare.
Precis. Precis. Så han var ju inte så framträdande i det året han draftades då.
Du fick ju en hemläxa inför den här podden. Det var att ta ut dina tre bästa draftval. Var den jobbig eller? Känner du att du bränner många broar när du ska ta ut den där? Eller hur känner du?
Nej, det hoppas jag att jag inte gör.
Det är en sån här kul lista, är det inte det också? Det är som du och AB skulle ranka våra bästa nyheter inom tiderna. Det är inget som man bara vill slänga upp, utan vi var ju suga lite på.
Mitt problem är väl att jag har minne som en guldfisk där och inte kommer ihåg något. Eller så har jag inte haft några bra avslöjanden. För när du frågade till mig så har jag, det är helt svart. Jag har nästan ingen aning.
Men Håkan har bra minne,
han har bra minne, det vet jag.
Det har jag nu när han tar sina runder och gamla.
Jag skulle ju säga...
Du måste börja med så att det blir lite spännande nu. Du börjar med tredjeplatsen, ja. Så går du uppåt.
Jag får säga tredjeplatsen, Niklas Kronvall. Och okay. Det var ju ett första val, så att där vill jag verkligen påpeka att inga första val, absolut inga, görs utan medgivande av chefscouten och i många fall genom managern också. Men jag var ju bidragande till att vi tog Kroval, det säger jag.
Men han var stor, va? Det var ju länge sedan. Han var väl bra, var det inte det? Alltså,
han eller? Var ganska bra, okay. Men det, jag vet att det var faktiskt ett NHL-lag som, där kom chefscouten fram till mig när vi hade tagit honom. Och sa, du tog våran spelare. Mm. Och jag sa, vad menar du nu?
Men nu får du säga något klubbnamn.
Vi var så säkra, får du säga något klubbnamn. Ja, det var faktiskt New Jersey, deras chefskatt. Han sa, vi var så säkra på att få honom i början av andra. De hade ett väldigt tidigt andra val.
Var det
Labråten
som hade skavtal om då, eller?
Ja, det var det nog. Ja, fast det här var chefskatten som sa till mig att vi var så säkra på att få honom. Så att vi var lite chockade när vi såg att han gick i slutet av första rundan. Mm. För då valde vi ganska sent.
Kom han över 1000 matcher, den gode Niklas, i slut i NHL?
Nej, jag tror han stannade på...
953, ja, tror jag. Ja.
Skador.
Och han hade ju carte blanche av Eisenman att skriva ett år till, ja. Som jag fattar. Men ja, han kände väl att han var färdig.
Väldigt fin människa också.
Fantastisk.
Silverplatsen.
Pavel Datsyuk.
Aha, det är kanske min favorit där.
Ja.
Hans händer, jag vet inte, hans händer måste ju vara liksom hur långa som helst, eller armarna i alla fall då.
Ja, helt magisk. Magisk spelare, han lirar väl också runt 1000 matcher tror jag.
Och det här, när du valde honom så var det en tid när det var lite lurigare att hålla på och resa i Ryssland. Visst var det så att det var lite svårare att ta sig fram och kunna prata med dem och så vidare. Det var inte det flödet av ryssar som det var under många år.
Nej, det var ju lite mer åt äventyr att åka dit. Nu finns det ju flighter och fina hotell och allting. Då var det lite mer High Chaparral ute, utanför Moskva i alla fall.
Hur lyckas du, Pavel, komma till Detroit? Att våga släppa tryggheten i Jekaterinburg? Var är därifrån han kommer ifrån?
Precis, Jekaterinburg, gamla... Den är ju känd för att det var ju där de mördade tsarfamiljen då. Aha. Början av 1900-talet.
Trevligt.
Ja, de här bolsjevikerna. Men hur som helst, han var ju lite äldre också. Vi draftade honom som sista års junior. Som 20-åring. Och sen så var han ju kvar i Ryssland ett par år till. Så att han hade ju kommit upp och börjat spela med ryska landslag innan han åkte. Så att det fanns ju en mogenhet där som inte finns hos alla yngre killar.
Mm. Kommer du ihåg vilken svensk ni tog i femte rundan det året? När Datsyuk kom?
När han född? Ja. Ska du köra quizen då alltså?
Nej, jag är inte med på. Jag är inte.
När han föddes också?
78.
Han är född 78. Mm. Det måste vara. Det var 80-erna. Ja. Det, Kalle Sten.
Ja, ja, det stämmer.
Vi hade nämligen två 50-runder ganska tätt in på varandra. Och det var två namn vi velade mellan att ta. Och det var Kalle Sten och Micke Samuelsson. Mm. Och Kalle Sten var med. Han var ju 4 år yngre än Micke. Och han hade varit med lite i U18-landslaget då, så vi valde att ta honom först. Vi trodde att det kanske är något mer lag som är. Och där innan vi, sen var det typ 5 draftval senare eller sånt där skulle vi välja. Och däremellan så han, om jag minns rätt så var det San Jose som tog Micke Samuelsson. Mm-hmm. Till våran stora förvåning då. För på den tiden hade San Jose ingen scout i Sverige.
Ja, just det.
Så vi klurade ett tag på hur det hade gått till, men det fick vi reda på sen då.
Hur gick det till då?
Det var så att han som var general manager, eller assisterande general manager, satt på kontoret. Han var god vän med våran chefskatt Jim Nill. Så han berättade för honom. Jag satt på kontoret i San Jose och var så jävla uttråkad. De var ju inte så himla bra heller i början då. Så han sa, jag drar till Europa och kollar lite matcher. Så han åkte alltså totalt på måfå till Sverige och Finland och råkade se Micke lira. Och gillade det han såg. Så hade han bara valt en annan tid eller någon annan match, då hade han aldrig sett honom.
Eller inte haft tråkigt på kontoret.
Ja, precis. Så att det var ju en överraskning för oss.
Och nu är vi ju så nyfikna. Vem kommer på guldplatsen? Det kanske är den vi pratade om tidigare här.
Stämmer. Henrik Zetterberg.
Mm.
Både spelaren och personen. Då.
Mm. Men du,
fantastisk spelare, fantastisk ledare.
Om han inte hade blivit draftad då? Vad hade hänt då, tror du?
Det är klart han hade blivit.
Han hade, jo, men ni valde
det,
honom.
Ja, ja, men det hade bara tagit ett år. Därför nämligen, det var så att vi draftade han på sommaren. Sen var hans sista juniorsäsong var säsongen efter. Då kom han med i JVM-laget och där var han ju fantastiskt bra.
Okej, okay. Så att han hade hittat en väg till NHL till
slut. Ja, garanterat.
Mm. Och sen gjorde han ju succé i Sweden Hockey Games där också, vet jag. Och det var den säsongen eller säsongen efter, och då var det ju öppet mål att den här killen blir riktigt bra.
Ja, det var 2 år senare. Men Zäta var faktiskt, han hjälpte ju Timrå upp till SHL samma år som han var så bra i JVM-laget. Och fick sen debutera i Tre Kronor innan han hade lirat en enda match i SHL. Mm. Jag tror att det är bara ett par spelare som har gjort det genom svensk hockeyhistoria. Som har lirat en Tre Kronor-match innan man har lirat högsta serien en enda match.
Mm.
Och sen tror jag det var säsongen efter, eller om det var samma säsongen i februari, som han spelade jättebra i Sweden Hockey Games. Ja, precis.
Vad har han betytt för Detroit?
Jättemycket. Riktig ledare. Ja, de är superimponerade av han. Mm. Och alla spelare och alla som han träffar pratar så väl om honom.
Mm.
Så han har betytt jättemycket.
Du, vi ställde ju frågan, eller vi berättade på sociala medier att du gästar oss i den här podden. Och då var det många som undrar, många Detroit-fans tror jag, Red Wings-supporter, att vad är Detroit på väg någonstans? Detroit är alltså då, är det 4 Stanley Cup sista, ja, under din period av 30 år. Men just nu, är det sämsta laget i NHL just nu?
Ja, det är det. Vi ligger sist.
Ja. Hur känns det då efter allt ni har varit med
om? Tufft. Riktigt tufft. Det är ju för jäkligt. Vi har... alla de här stjärnorna har ju pensionerat sig. Deras karriär är över. Och eftersom man väljer så sent i draften och dessutom bytt bort ganska mycket första val för att hitta spelare medan vi var bra då, liksom fyllt på laget, så har vi hamnat efter vad det gäller fylla på liksom talangnivån. Så att det är bara sista åren som vi har fått drafta ganska högt i draften och tagit på bra unga killar men de har inte hunnit blivit så bra så de har haft någon inflytande över hur det går för laget, så att säga. Så just nu lirar vi med ett lag som är ganska stukat. Dessutom har vi haft oflytt med skador. Vi har fått spela vår tredje mål sen en hel del och så vidare. Så att vi bottnar nu, det skulle jag vilja säga.
Mm. Du var ju över här förra veckan till Detroit och träffade en av de få idoler som jag haft i mitt hockeyliv. Jag valde alltid nummer 19 i innebandyn och hockeyn och så vidare, bara på grund av Steve Yzerman. Och du fick ju förmånen att umgås med honom. Han är ju din chef nu i Detroit då.
Ja.
Vad hälsade Steve då till fansen? Vad kunde han säga? När blir ni en contender igen?
Han har ju fått den frågan ett par gånger. Jag är inte säker på vad han har svarat där riktigt. Men jag tror att han fokuserar mer på det dagliga jobbet. Att liksom, vem är nästa bra spelare vi kan hitta? Kan vi göra någon bytesaffär? Vi har gjort ett par bytesaffärer som faktiskt fått in lite spännande. Vi gjorde en med St. Louis där, den här Fabry, en ung bra kille. Han har ju spelat jättebra för oss. Så att de verkar vara mycket mer fokuserade på det dagliga, att sakta sakta, pusselbit för pusselbit, bygga upp ett lag liksom.
Mm.
Han var ju med och tryckte på bakom när vi tog den här Seider, den här tyska backen som var fantastiskt bra för Tyskland i JVM och spelade vårt farmalag och ser jättelovande ut. Så att jag kan inte svara på hur många år han har uttryckt. Jag vet att han har fått den där frågan. Utan de märker mycket mer fokusera på varje vecka. Vad kan vi göra nu? Tränar de tillräckligt bra i farmalaget? Jobbar vi med alla unga killar med deras utveckling? Och så vidare och så vidare.
Mm. Ken Holland har ju försvunnit därifrån då, och Iceman kom in. Och så vad tycker du har liksom förändrats sen ni bytte?
Ja... möjligtvis lite annan inriktning på. Han verkar ännu lite mer öppen för att jobba ännu mer med utveckling i farmalaget till exempel. Där kan jag känna lite grann tidigare att det mest var de ska spela och bli bra. Nu vet jag att det jobbas mycket mer med teknikträning och mycket, alltså mer individuell träning kan man säga. Det är väl en av de grejerna jag har märkt.
Det där är lite intressant, för det var lite grann dit jag ville komma med det här. Kan man hitta de här sätten för Datsjuk på samma sätt nu som tidigare? Tror att det är en väg att man har en större utveckling i AHL, att man utvecklar spelarna själva där till att bli de här storspelarna?
Jag tror att det är en ganska svår fråga att svara på, för att det som spelar in här, det är ju mentaliteten hos den här personen. Det är ju helt värdelöst att ta över en kille till Nordamerika om de inte är redo för det. De känner att det är det mest lockande som kan hända mig nu. Det är att få åka till Detroits farmalag. Om de känner att det är mycket. Jag känner verkligen inte att jag vill åka. Då gör man ju dem en otjänst om man tar över dem. Däremot så har ju vi. Vi har gått från en spelutvecklare till två nu. Bara en sån sak. Så att de är med killarna mycket mer. Vi har något nytt datasystem där. Jag har sett att de skickar ju fantastiska videosekvenser. Där de lägger in den här spelaren som vi har draftat då, hur han spelar och gör en situation, och så kan man få en halv ruta och på andra halvan visar de då NHL en kille som gör det på rätt sätt så att säga, va? Och så säger de, det här måste du tänka på, kolla du gör det här, du måste göra det här. Så att,
är det även på SHL-spelare? Alltså?
Ja, okay. Alla. De får på datorn en sekvens. Du lirade igår, då hände det här. Jag vill att du tänker på det här. Ska du lira NHL, då måste du göra på det sättet, inte på det sätt som du gjorde igår. Så får de hela tiden feedback fortlöpande. Det är ju fantastiskt. Och det är ju någonting som jag märker på våra spelare, hur de går framåt. Och även fått feedback från vissa tränare här i Sverige att shit vad han har blivit mycket bättre på det här.
Vilka svenska spelare har ni i databanken nu som är på väg upp?
Vi har två killar i Frölunda. Elmer Söderblom, en stor forward, spelar mest i juniorerna men varit uppe lite med A-laget. Jag tror han vann poängligan i juniorserien i Sverige innan jul. Och sen har vi Gustav Berglund, en back, som också har varit uppe och spelat med A-laget. Så det är lite överraskande, för jag tror inte de hade han på radarn riktigt. Men han är en som har verkligen har fått hjälp av det här med spelarutvecklingen och fått massa tips. Och så har vi Jonathan Bergen som precis gjorde illa sig i Skellefteå då. Vi har Eliasson, en målis som har stått i Antun, han har kontrakt med Växjö. Han var ju andra keeper i Norrvem.
Och så får du inte glömma Albert heller.
Nej, Albert Johansson, back i Färjestad, har ju spelat i princip ordinarie där.
Väldigt spännande spelare tycker jag.
Verkligen, ja, det tycker vi med.
Jag förstår det eftersom jag draftade honom. Nej, men alltså det är en sån här som man känner att
Och så har vi Albin Greve, en forward i Djurgården, som också är, han har ju varit och knackat på dörren till A-laget där. Spelar ju med juniorerna just nu, men så att vi har ett antal spelare som vi tror på verkligen.
Spännande att se hur långt det dröjer innan ni är tillbaka. Det var ju, ni kallade det för Detroit Swedish Wings. Kom ihåg det några år där.
Ja, precis.
Jag kan ju tänka mig också att vi var inne på det här lite grann. Jag fastnade lite i det här med farmarlag. Att det beror väl lite på vilken miljö man erbjuder där också. Om det är en väldigt bra utvecklingsmiljö så är det väl säkert lättare att få över spelarna dit också. AHL har ju haft lite så här skabbigt rykte tid, att det bara reser och man tränar inte, och det är liksom det är sån här avskälpningsplats för vissa spelare och sådär. Kan inte det påverka också?
Jo då, och det har varit, som du sa, så har det varit tidigare också. Men för ett antal år sedan så gjorde ju NHL en regel att man får bara ha, nu kan inte jag den exakt, men de får bara ha ett antal, det som kallas för veteraner, alltså killar som har spelat minst 5 år i AHL. Du får bara ha 6, 7 eller 8 sådana. Ja, vad betyder det? Jo, du måste ha ett gäng unga killar som inte har varit där för länge. Så att man gjorde den regeln för att föryngra AHL så att säga, va?
Kan det till och med vara ett hot, tänker jag, mot SHL? Alltså spelare.
Ja, det är klart det. Ja. I vissa fall så är ju AHL-lagen vill ju ta över spelarna för att de har ont om. Vi måste fylla våran kvot här med unga spelare.
Just om man börjar satsa mer på utveckling, tänker jag. Då kanske 18-19-åringar väljer att åka över till Grand Rapids. Ja, för där har liksom tre teknikcoacher som bara jobbar, skillcoacher som jobbar med dem hela tiden och verkligen har en miljö istället för
precis,
att.
Precis, för idag säger vi ju nästan så att ja, men du ska åka över när du är beredd för NHL. Du kan man ju åka över för att bli beredd för NHL.
Det som är X-faktorn i det här då, det är ju som sagt, är man redo mentalt? För jag vet ju, jag har ju märkt genom åren, jag har ju sett killar, både svenska och andra, som har kommit över, men det inte känns riktigt bra så att säga. Och inte magkänslan med, då ska man ju verkligen inte göra det.
Du menar som Dick Axelsson exempelvis då?
Ja, kanske. Han vill ju verkligen inte vara det, va? Vi hade ju Johan Ryno, som är en jättebra spelare i Leksand nu. Han vill ju också åka hem. Färgstad. Mike Babcock sa ju till honom, ja, precis, ja förlåt, sa ju till honom Johan, jag tror du kan lira i mitt lag. Jag kan inte säga om det tar 3 månader eller 3 år. Jag tror att du kan lira. Och ändå väljer han att åka hem då under hösten. Och det är för att han, det kändes inte bra. Någonting kändes inte bra. Och då så frågade jag, framförallt i Dick Axelsson fallet, då sa jag till Jim Neal, för han sa ju då, vi pratade om det där va? Då sa jag, vad ska jag säga till Dick då? Nej, ingenting, nej för fan. Vi vill inte ha någon i AHL som inte vill vara där. Det är ingenting att göra, sa han. Det är,
har de lite för bra i Sverige, många spelare?
Det är en sån generell fråga, det kan inte jag svara på. Men man får ju hoppas att när de har blivit draftade att det att det finns ett driv i dem att oavsett hur bra man har det, vad man än är i SHL, så vill man till en högre nivå. Om de inte har det, då har jag kanske inte gjort mitt jobb som scout riktigt. Det finns ju såna killar ibland då, uppenbarligen. Men man får ju verkligen hoppas att de vill vidare. Men det är klart att det är en jättebra tillvaro att spela hockey i Sverige idag. Det är ju fantastiskt.
Men du, har du någon sån här kille som vad som man kallar för, om det engelska uttrycket kanske är the best that never was. Alltså någon som var, hade allt, men aldrig kom någonstans. Eller aldrig blev någonting.
Om man inte blev något, då har man ju inte allt. Då är det ju någon grej som saknas. Det namnet som kommer upp, det är ju Dick Axelsson. Jag hör ju både spelare och ledare som säger att fy fan vad han är skicklig. Det säger de ju i Djurgården nu. Mm. Han är ju så skicklig alltså. Och jag vet ju hur det var när han var i Schweiz och spelade där. Hur den tränaren, det gick ju till och med ut tidningsrubrikerna. Han sa, det här är ju fel, han ska inte vara här. Han ska ju lira NHL i en topp 2-line. Liksom.
Varför lyckas inte du eller Detroit och liksom få honom att stanna? Eller, jag vet inte om det handlar om att smöra för någon. Eller vad, hade man kunnat gjort något annorlunda?
Det vet jag, det skulle jag egentligen fråga Dick om. Och det är ju samma där, varför ville inte han? Liksom? Det, jag kan inte svara på det måste han göra. Mm. Vad ville han och vad var det som var fel?
Tog du han som free agent eller draftade honom som alltså 18-åring?
Ja, vi draftade honom, ja.
Okay.
Andra rundan i draften.
Mm. Men du, Abis, du har varit inne lite på det här med vad står Sverige någonstans? Vi har ju varit en ledande hockeynation, vi vinner VM-guld ofta, vi kommer till semifinal i JVM. Vi har cirka 130 spelare i Nordamerika. Men vi satt och kollade Abis här på poängligorna, de större ligorna, och då tycker vi saknar en massa svenska namn. Jag kollar lite på KHL, två svenska topp 15. Om vi kollar på en ren poängliga, då gör vi lite enkelt för oss. Men det är ju, vi måste göra enkelt för oss ibland. NHL, en spelare på topp 25 igår. Sen har det ju spelats en omgång i natt. Jag vet inte om det har förändrats. Och Schweiz har en spelare på topp 20. Är vi en sådan framstående hockeynation fortfarande? Som vi tror.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Att vi är.
Ja, det tycker jag. Och jag, mitt spontana svar blir såklart, man kan inte bara mäta det i poängligan.
Nej.
Jag menar, vi har ju...
Men vi är vana att ha...
Vi
liksom...
har ju backar som har varit uppe och fått vunnit Norris Trophy och varit med i röstningen av Norris Trophy. Erik Karlsson har en tuff säsong. Han, normalt sett tillhör han världsbackarna där borta. Det finns ett par till där, Hedman och allt vad det är. Klingberg och forwardsidan, ja, lite tunnare sista åren. Jag vet att de har klagat lite i juniorlandslag också. Även om jag kan tycka att de har varit lite fega i sina val då också. Liksom. Då hade man, om man inte är nöjd med centerpositionen, ja, då väntar man kanske på Hollander in i det sista och lämnar en lucka för honom. Han visar sig vara tillbaka och lira ganska bra där. Så då kan man ju tycka att, kan inte klaga på att man inte har centrar, och så vågar man inte chansa på de man har så att säga. För han har ju lirat center i juniorlandslagarna och så vidare. Men generellt sett, ja, Sverige är en jättebra hockeynation. Fantastiskt utbildningsprogram. Mycket tävlingsinriktade bra ligor man kan lira. Det finns division 1 som är helt okej för en 18-19-åring. Allsvenskan då givetvis, SHL för de vassaste. Juniorliga som är jättebra, tävlingsinriktad. Vi pratade om det nu när jag var på mötena. hur stor skillnad är det på finska juniorligan och svenska? Det kom upp som ett diskussionsämne, och till och med våran finska scout sa ju, det är ju skillnad. Så är det ju bara. Den svenska är ju bredare och vassare liksom. Så att det, vi har ett jättebra program. Sen jag tror att det är bara så här naturliga fluktureringar liksom.
Jag tänker också på det, du har ju en grabb då som är född 05, så då har du varit med i den här ungdomssvängen här i rätt många år. Hur ser du på ungdomshockeyn generellt?
Det är ju, jag har ju hört det snacket redan innan min son började lira hockey om galna föräldrar. Det finns ju. De blir tränare och de blir lagledare och det ska pushas för sina egna söner. Och, ja, man ser ju det där och hör det där överallt nu. Jag håller ju till här i Stockholm, så det är ju ett av de värsta platserna tror jag. Jag tror att det är lugnare ute i landet lite grann, för det finns inte så många val. Jag har ju sett i sonens lag hur det har kommit killar, lira en säsong, dragit vidare till ett nytt lag. Säsongen efter det är de ytterligare i lag nummer 3 så att säga. Det är ju, så att det finns en hets där definitivt som är.
Hur får vi bort den då?
Ja, jag tror, i vissa fall är det nog svårt att göra något. Jag har ju sett föräldrar som det inte går att få någon kontakt med. Det går inte att prata med dem en gång. De är så inställda på att jag vet vad som krävs. Fast de är så långt ifrån sanningen som det går att komma nästan. Men annars tror jag det generellt sett, det är bara att fortsätta att informera liksom. Det är ju jättebra när de här stora stjärnorna går ut och uttalar sig om sådana där grejer.
Men du, gud vad föräldrar måste smöra för dig va? Du måste ju få gratis kaffe över den där ishall som du är i. Snälla Håkan, kan du inte ta min grabb nu? Han, titta vad duktig han på.
Ja, de är ju för unga för det nu.
Jo, men alltså, om du går på en annan match också. Du kan ju gå på en juniormatch och så borde du komma fram med föräldrar och se. Du ser väl, det är min som var nummer 17 där på isen.
Ja. Nej, de flesta är morsa bara. De är ganska lugnt.
Men din erfarenhet då, hur viktigt är det att spela med äldre lag när man är ung, tror du?
Nej, generellt sett inte så viktigt. Sen är det ju så, om du får prova på någon som är bättre, det spelar nästan ingen roll om det är en egen ålder eller en annan ålder, ett år äldre, så får du ju skärpa det va. Så att hur det än är, om du tar ett lag och så ska de åka ett varv på isen och så tar det tid, det finns ju någon som är den snabbaste och någon som kommer sist. Och ställer man sen att de två ska tävla mot varandra, den snabbaste mot den långsammaste, då kommer ju den långsammaste förmodligen att göra personbästa bara genom att han får köra mot den som är vassare.
Men det finns ju en diskussion om det där också. Är det viktigt att vara liksom, kunna få vara bäst i sin kull, eller är det bättre att gå upp och vara liksom medel i kullen ovanför där för sin
utveckling? Jag tycker det är lite underskattat att vara bäst i sin kull. Om jag kollar på kanadensisk juniorhockey så har ju de draftas ju då ett antal storstjärnor när de är 18 år. Några få kan gå direkt till NHL och spela, men det är ju ovanligt. Ganska många stannar kvar i sin juniorliga och gör så inna helsike mycket poäng. Spelar ingen roll om de är back eller forward. De gör poäng som mattan. Och jag upplever att det är ovanligare i Sverige. Så fort man har, om man spelar om man är draftad eller inte. Spelar man ett juniorlag och det börjar gå lite bra. Jag måste uppåt. Jag måste få vara med A-laget, annars sticker jag. De har inte gjort i närheten av så mycket poäng per match som de här bästa kanadensarna har gjort. Och jag hävdar att får man vara i sin ålderskull, lyckas väldigt mycket, kanske göra 2, 3, 4 mål en match, ett par assist, då lär man sig att bli jäkligt bra på att göra mål. Men flyttas du upp då till ett A-lag, ja då får du givetvis börja oftast i fjärde line. Och där handlar det inte om att göra några poäng, där ska du bara jobba för att överleva liksom. Så jag tror att det där är lite underskattat, men då kommer man in på det här med svensk avundsjuka och sånt liksom. Det är, jag tror att
finns det kan en svensk finnas avundsjuka? Alltså du som är ute och reser mycket.
Ja, jag tror att det finns både spelare och föräldrar, om jag ska vara ärlig, som tror om en kille är så himla bra och gör massa poäng i sin ålderskull att det blir sådär, ja, där går den där jäken och tror att han är så jäkla bra. Jag tror att det finns sådana känslor, ja det tror jag. Definitivt.
Jag vet att Wayne Gretzky,
sen om det kommer fram eller inte.
Vad menar du då? Att då ska han gå upp för att liksom skonas från att den här avundsjukan, att han är så bra. Så då flyttar man upp.
Att folk stör sig på sig på det.
Jag vet att de störde sig på Wayne Gretzky när han var junior, för de tyckte att han aldrig passade pucken. Då var det någon som hade räknat ihop hans assist, att han hade lagt mer assist än alla andra i laget då. Så jag vet inte om så det finns någon avundsjuka lite överallt då.
Ja, men en kille som jag jobbade med som var scout, han var då chefscout till och med hos oss, han spelade emot honom och Wayne gjorde ett mål, det här var ju, han sa det var kanske oktober eller november.
Men hur gamla var de då ungefär?
Ja, de var 14 kanske.
Ja, det var på den här tiden som jag åberopade. Alltså.
Ja, mm. Och han gjorde mål och dök in och hämtade pucken. Och min kollega var back och Gretzky gjorde mål på honom. Och han var lite sur och han bara, vadå, är det ditt 50:e mål? Nej, det är mitt 100:e, sa han då. Mm. Men han sa han var så här ödmjuk. Men efter matchen så kom de ut då från varsitt håll. Han kom ut samtidigt som Wayne. Och då var alltså föräldrar från Waynes lag som var fram och hackade på honom.
Mm, jag har hört
varför
exakt
passar inte min son? Mm. Du borde passa till honom. Ja. Varför gör du alltid själv?
Om det är något han var känd för att passa pucken.
Ja, eller? Precis. Jo, men det är det här med att föräldrar har en tendens att bli lite hemmablinda så att säga, va? Saker och ting, det ska ju gärna vara bra för just deras son.
Ja, fy fan, AB så hackar på Engretzka att han inte passar. Alltså, det ja, blir,
eller hur? Ingen klarar sig undan där, vet du. Jag tänker på det här med Finland också. Jag kan ju känna att Finland kanske har gått förbi lite på skillsidan, på forwardsidan framförallt. Från att vara en ganska så här begränsad nation under hela ja, 80-talet där och början på 90-talet också, födda då alltså. De får fram lite mera spets kanske idag än vad vi får på forwardsidan framförallt.
Det är väl kanske att de har tagit svenska utbildningsprogrammet.
Till nu sitter Håkan och ler här.
Ja, jag pratar ju också om, jag pratar med lite andra scouter och sådär. Så säger man att de kör lite hårdare i Finland. Det är lite tidigare selektering. Man väljer ihop lag som spelar bra och sådär. Som spelar bra tillsammans och som heter tidigare år. Tror att det är det för mjäkigt här hemma i Sverige? Just på ungdomssidan. Att vi borde...
Nu kan jag lite för lite, både om finsk ungdomshockey där så och kanske även bland våran. Jag är ju tyvärr, jag skulle vilja se min son träna och spela mycket mer, men jag är ju oftast bortrest. Det är ju som sagt, myntet har ju två sidor. Alltså att flyttas upp och få köra med bättre, det är ju upplyftande för de flesta. För man får skärpa sig liksom. Det är ju som att tävla med någon som är lite bättre, då får du skärpa dig. Och samtidigt då så finns det ett värde i, tror jag, att få lyckas. Att hela tiden flyttas upp, att få upp med ett år äldre och inte få lyckas med en dragning eller en passning på en hel träning. Det är ju inte säkert att det är så upplyftande. Då är det kanske bättre att köra med sin egen årskull där man får lyckas hela tiden. Så det där går nog att diskutera. Jag är inte säker på att det finns en generell regel för det där. Det går nog att diskutera. Man ska nog göra båda och kanske. Går det bra för en upp och prova med en årskull äldre, men i grunden är det ju ens egen årskull som gäller. Det är ju där man ska lyckas så att säga och klara av grejerna. Hur finnarna har gjort det vet inte jag riktigt. Däremot så har ju de färre hockeyspelare än oss. Jag tror att de kanske är lite mer rädda också om de har, det tror jag kan vara en faktor. Sen har ju de ingen konkurrens på samma sätt.
Alltså, mot andra idrotter.
Hockeyn är ju nummer ett i Finland ganska ohotat.
Det har ju boboll också där.
Ja, men jag tror inte att den är lika stor liksom. Och även om de har bra innebandylag och sånt vet jag. Jag tror hockeyn är ohotad på ett sätt. Så Nej. Det är möjligt att de slipper att några av deras största bolltalanger börjar lira fotboll istället för hockey så att säga.
Är det dags för en ny talang- och juniorutredning i Sverige som vi hade för 20 år sedan när Bostedt och Robert Olsson med flera tog ut de här pärmarna? Vi införde konsulenter ute i landet och så vidare. Är det dags för att göra en 2.0 på den?
Ja, jag kan för lite. Så jag vågar inte uttala mig.
Vad säger du, Abels, då?
Jag tror det är jätteviktigt att man hela tiden har löpande diskussioner. Jag tror det hela tiden ska vara ett levande dokument det här med hur man jobbar och sådär. Och den behöver hela tiden förnyas. Jag tror inte det är något man ska liksom göra vart 30:e år eller något sånt. Jag tror man måste ha en diskussion både i distrikten och i landet i stort. För det händer så mycket hela tiden och därför tror jag det är viktigt att man hela tiden håller sig uppdaterad och fräschar upp de här grejerna. Och det kan jag väl sakna lite grann generellt.
Men tror du inte att de gör det då?
Jag upplever inte, om tänker du på förbundet nu eller tänker du på distrikten? Ja, förbundet har jag lite för dålig insikt i, men om man tittar på distrikten så upplever jag inte riktigt att den diskussionen finns, vad som är bäst idag. Och jag tror att den är jätteviktig att titta lite grann på, vad, hela tiden fråga så där, vad är liksom syftet med verksamheten? Vad är det egentligen? Liksom, vad är det viktigaste i det vi håller på med? Liksom, att man har en tydlig riktning på det man ska göra.
Vad är det nyaste?
Ja, det är ju en fråga, men jag tror ju mycket på det här att jag tror att vi tappar för många och jag tror att vi kanske också jobbar lite för lite med själva själva spelet, alltså själva spelet i ishockey, att det handlar väldigt mycket om individuell skicklighet idag, och den måste man ha, jag förstår det också, men jag tror att den blir väldigt bortglömd, den här total... hockey är så jävla komplext liksom, med allt från mental tuffhet till att hjälpa andra att bli bättre, alltså det, hela här
lagen. Där är du inne på en jätteviktig grej, jag tycker spelet har blivit lidande, och det har jag brukar skylla på, givetvis på skämt, jag är god vän med Thomas Storm då, som är en av de skickligaste individuella utvecklarna som vi någonsin har haft i det här landet. Och jag brukar säga till honom, det är ju ditt fel liksom. Det har ju blivit mode att köra hos Thomas Storm och i min individuella utveckling. Och han kör ju hockeyskolor och grejer, givetvis som han ska göra. Hans kunskap ska ju ut i landet. Men eftersom han har killar från 20 olika klubbar på sina läger, så är det inte så stor mening att träna spel på det sättet, va? Och, så att det blir ju individuell träning. Och det där har ju folk fått för sig då, att det är ju vägen till för just mitt barn att komma med i T-pucken eller något. Men spelet, alltså lagspelet blir ju lidande. Det är jag helt övertygad om att det stämmer. Och där lägger man inte, och det säger Thomas själv, alltså han har väl inget lag just nu vad jag vet, men han säger det själv, skulle jag ta ett lag igen, då skulle jag ju lägga mycket mer tid på spel. Dels för att jag har bättre individuella övningar än jag någonsin har haft tidigare, så att det går snabbare att lära killarna det jag vill. Men vem är man, och om man bara kan åka och behandla en puck men inte spela hockey, då är man ju ingen hockeyspelare.
Nej.
Det finns ju ingen som kan lira själv. Inte ens Wayne Gretzky på sin bästa tid skulle ju klara sig själv. Alla behövs liksom.
Nej, och sen är det ju så att man plöjer ner rätt mycket pengar på de här camperna idag, på de här skills-camperna. Och det man kan se konkret är ju en förbättrad skridskoåkning eller en förbättrad klubbteknik. Alltså det är det föräldrarna ser när de har varit på dem. Och nu ser jag att nu är en som, det är ju svårare att mäta de andra värdena. Oj, nu ser jag att hans spelskicklighet har ökat med så många procent. Så jag förstår ju liksom att de här fokuserar väldigt mycket på de delarna som man verkligen kan se och är mätbara. Men på sikt så tror jag att det är en fara.
Jaja,
och om man inte får med den andra biten.
Jag är du är helt rätt ute. I klubbarna måste det ägnas, jag tycker det ska ägnas ännu mer tid åt spel. Spelets idé, vad det innebär. Hur spelar man som en femma i de olika ändarna av rinken och genom mittzon och allting. Det finns inget bättre än lag som spelar bra hockey. Det är både, dels är det trevligt att se, men det är ju vägvinnande också. Mm. Nästan alltid är det ju de lagarna som vinner matcher som har bättre spel. Så är det ju.
Men har vi ett bra system idag med U18 Elite, J20 Top 10 och sen Hockeyallsvenskan SHL, eller skulle du vilja ändra någonting på om du fick vara hockeyguden i Sverige?
Det, jag har inte reflekterat djupare av det. Jag tycker att det verkar vara ett bra system, svar ja.
Jag tycker
det
många,
finns chanser att
många,
kvala uppåt och sådana
ja, grejer. Men många kämpar ju för att komma med om man är talang 18, 19 år, 20 år. Jag ska med A-laget. Då vill man på något sätt att man är på väg hela tiden. Jag tycker bättre att man borde stanna och bli klar hockeyspelare innan man hamnar på bänken i A-laget.
Men det är ju lite en ledarfråga. Jag tror det är jäkligt viktigt för ledarna att förklara att nu är vi hockeyspelare och vi spelar här nu i ett U18-lag, eller J18 vad heter. Och vi jobbar med, alltså du ska inte tänka så mycket på J20 eller A-lag, utan du ska tänka på klubbtekniken, direktskottet, baklängsåkningen. Alltså gör man bra grejer, jobbar man på som individ med bra grejer och försöker tänka på maskerade passningar och bra passningsspel med mina kedjekompisar eller min backpartner, då kommer bra saker att hända. Mm. Och där måste ju ledarna vägleda lite, tror jag. Att föräldrarna svävar iväg och börjar drömma om A-lag och er, det kan jag ju förstå. Men där måste ju ledarna påminna om att det är genom det här dagliga grejerna du gör som du kanske en dag landar i A-laget. Och ringer han och säger, nu ska du upp och lera A-laget, kul. Men det är liksom inget att fokusera på, utan fokuset ska hela tiden ligga på, jag vill bli bättre hockeylirare, jag ska få ett bättre direktskott eller en bättre direktpassning eller, alltså de grejerna. Mm. Det dagliga grejerna. Mm.
Många bra råd.
Absolut. Sen är det en komplex värld där ute. Det är det som att säga att ledarna försöker nog göra de här sakerna. Men det är sånt tryck utifrån med allting. Från där, om man är på juniorlandslagssamlingar och den kompisen spelar där uppe i A-laget där och jag får inte göra det. Och agenterna blir oroliga och föräldrarna blir oroliga. Och det blir liksom det blir ett tryck som är jättesvårt att stå emot. Och det där är precis som jag kan säga. Att Kanada har ju, där kan jag vara med sjuk på Kanada. För det är som man säger, det är väldigt få juniorer som inte spelar i deras juniorliga där, som går upp igen. Utan där har man liksom en miljö där det är, så här är det. Här stannar ni kvar tills ni är i stort sett.
Finns inget att välja på?
Nej.
Och då blir det lättare att
helvete fokusera. Med valfrihet.
Mm. Abris, ska vi säga att vi slängde iväg en av våra största nyhetsbomber förra veckan?
Ja, nu var det så nära in på så nu kommer jag ihåg att vilken det var. Ja, så den får jag väl skriva upp någon gång sen så vi får ha med det. Ja, nej, men den skakar väl om. Det har väl varit en tvåstegsraket kan man väl säga om du tänker på Kovacs.
Ja,
med,
precis. Vi skrev i våras.
Inte i våras, men i november.
I höstas så skrev vi att han var klar för Örebro nästa år. Och i torsdags morse 07.50 så smattrade jag till. Fick ett sms på min telefon från en källa som berättade att Robin kommer byta klubb redan nu till Örebro. Då gick vi i spinn, va? Eller hur? Var det inte så?
Ja, det blir ju lite puls.
Pratar du mer med mig än du pratar med din fru?
Ja, otvivelaktigt är det så under vissa perioder.
Är inte tragiskt, Håkan, eller vilka liv vi har?
Definitivt. Ja.
Pratar du mer med Christer Rockström än du pratar med din fru?
Nej, det gör jag inte.
Det gör inte. Nej. Christer Rockström är alltså då känd och erfaren scout som jobbar numera för Montreal. Då. Men är ni kollegor i scoutbranschen så där, eller är ni konkurrenter?
Ja, kollegor är ju de som man jobbar med. Ja. Men, så, officiellt sett är vi ju konkurrenter, men vi är också vänner. Så att, man reser ju tillsammans ibland. Det är ju långt ifrån... Eller absoluta merparten av alla matcher vet ju alla vad man ska åka och kolla på.
Ja, ja.
Så att då, ja, ibland gör man sällskap och så.
Men nu tillbaka till Kovacs. Hur konsumerar du nyheter? Var såg du Kovacs-övergången först någonstans?
Jag var ju i Nordamerika då. Aha, så att jag läste.
Du låg och sov?
Ja, jag vaknade och läste på Aftonbladet.
Ja, vad bra att du sa rätt. Ja, precis. Ja, precis. Och vad tänkte du då då?
Jag tänkte att det är intressant, nyhet, lite ovanligt att man byter under säsong. Man undrar vad som låg bakom. Om det var alltså att de inte ville ha honom någon mer i år. Han var ganska framträdande spelare för dem.
Han leder ju poängligan där.
Ja, så någonting låg ju bakom och jag har inte den insikten som ni har. Men...
Nej, och vi tror att vi fick ganska mycket insikt i alla fall. Nu är det ju så att vi sover inte och vi bor inte i Luleås omklädningsrum. Då, men det vi hör i alla fall att det skar sig mellan tränaren Bulan Berglund och Robin. Och att det varit kanske också vår nyhet från i höstas skapade en arbetsmiljö för både Luleå och för Robin som blev ohållbar.
Ja, så lite grann så var det väl. Nu ska vi väl säga att den här konflikten då, eller vad ska jag säga, man kan ju ha olika åsikter då mellan tränare och spelare. Det var ju inte det hela orsaken till det, men att det fanns en liten del i det och att den till viss del uppkom i och med att den här tidiga skilsmässan då. Ja. Som
vad var resten av orsaken då?
Nej, men det finns väl säkert olika saker i det där. Det har ju varit väldigt mycket turbulens bland fansen bland annat att sen det varit klart med den övergången och man har ju liksom velat att man ska skeppa iväg honom tidigt. Så jag tror trycket utifrån också har varit stort. Och jag tror att det har varit ett störningsmoment för dem på många sätt. Även om de själva säger att allt är frid och fröjd och har varit det. Och då blir det väl ännu mer förvånande att man gör sig av med en av sina bästa spelare. Om det nu allt är tipptopp.
Och vi fick skit för att vi skrev om nyheten. Att inte vi håller käft om sånt och låter klubbarna få göra det här lugn och ro.
Ja, men det får vi alltid. Ja, men det får vi alltid. Och den diskussionen vi haft tidigare. Nu kan jag inte läsa upp ditt mejl. Men du svarade en läsare som du CC-ade mig. Och det var ett väldigt bra svar. Vårt jobb är ju att upplysa våra läsare om vad som händer och det vi vet då. Och så den diskussionen det är knappt värt att ta den längre för att man måste ju förstå vilka olika roller man har och vi kan ju inte sitta i knä på klubbarna och vänta tills det passar dem utan då får de väl låta bli och skriva kontrakt med spelare mitt under säsongen.
Det här är ju vardagsmat i NHL. Kan du beskriva hur det funkar i NHL jämfört med SHL med spelare som kan byta klubb på en timme?
Ja, och i NHL är det ju alltså, vi pratade lite om det innan då. När du skriver ett kontrakt så blir du fullt medveten om att jag kan bli bortbytt. När
man är anställd av NHL.
Ja, precis. Så det, redan där skiljer det sig ju. Och de har ju den möjligheten. Dels, som jag sa också, man får ju bra betalt för att kunna vara tillgänglig för att bli bortbytt. Va? Så, generellt sett så är ju lönerna mycket högre i NHL än i SHL. Då.
Du pratar om en nolla till på lönechecken.
Ja, det är både en och två ibland. Men även i Sverige så är det ju en jättebra lön som hockeyspelare. Så att, men det är nog mer kanske regelverket. I NHL så får du ju inte gå och skriva, alltså som Kovacs har gjort då. Du kan inte gå mitt under en säsong och skriva på för en ny klubb. Det går inte.
Är du helt säker på att man inte gör det eller?
Det finns klara regler. Ja,
tampering eller vad kallar man det för?
Ja, alltså om ett lag, nu kan inte jag i detalj hur det går till, men i princip är det så att om ett NHL-lag kontaktar en annan spelare under den, när han fortfarande har ett kontrakt med lag A, om då en ledare från lag B säger vi vill att du skriver på nästa år och man får inte ens kontakta dem. Du kan alltså bli bötfälld av NHL för det. Och än mindre då får den spelaren gå och skriva på det kontraktet i förväg. Utan då måste man vänta tills säsongen är över, kontraktet har gått ut. Sen kan man skriva på.
Men och det är väl så egentligen, jag vill inte säga att sportcheferna och agenterna här i Sverige säger att det är så det funkar, men det är ju på något sätt vi tror att det funkar att man signar efter kontrakt. För att så säger man, nej men jag har inte bestämt mig. Mm. Och så säger man liksom, ja men jag bestämde mig efter säsong för att det ska vara lite schysst. Men hur ska vi komma runt det där då? Eller vill vi ha mer Kovacs-grejer? Alltså är det bra för
alltså,
hockey?
För er med nyheterna är det ju kul.
Ja, men är det inte bra för att, men... det, alltså tänk dig själv, Örebro-Luleå nu på torsdag. Det är ju en wow-match. Alltså det ska inte vara varje omgång 34 eller 35, 36 eller vad det är för något.
Ja, någonstans där. Ja, någonstans.
Det mest sjuka scenariot, det vore ju då om det fanns en möjlighet att Luleå med, fortfarande med Kovacs i laget kunde skjuta Örebro ur SHL. Om på vårkanten. Och han redan var klar för Örebro för nästa år då. Det är ju den sitsen du inte vill hamna i. Mm. Som jag ser det. Det är ju det mest extrema scenariot. Men det här har ju det är ju inte första... Anledningen till att det här är en stor rubrik, det är väl att det har kommit ut. Det här förekommer ju i SHL. Alltså, egentligen är det ju bara annorlunda regler som kan motverka det här. Mm. För det är ju inte första gången någon har skrivit på för en annan klubb för nästa år.
Jag skulle påstå att alla storstjärnor som vill vara kvar, i alla fall siktar på att vara kvar i SHL eller Europa, signar ju i alla fall innan januaris utgång. Men vi leker med tanken att Tyler Bertuzzi, hur gammal är han?
24 kanske, jag vet inte.
Ja, du menar, han är ju er bästa poänggörare just nu i Detroit. Mm. Och vi säger att liksom då, ja, men han vill spela närmare sin hemstad, var han nu kommer ifrån. Och vi säger att det är Vancouver då. Det finns inget snack då mellan honom och Vancouver under säsong för att bygga upp, förbereda någonting.
Det är ju så här att man måste bli någonting som kallas för unrestricted free agent. Alltså helt utan restriktioner är du fri.
Och det är vid en viss ålder som det sker.
Ja, du ska ha gjort ett antal år i NHL. Han är ju inte där ännu. Om man har ett kontrakt som är utgående innan dess, då kallas det för restricted free agent. Alltså det finns restriktioner.
Så då måste han spela för Detroit?
Ja, eller så måste han bli bortbytt, men det går då via Detroit.
Ja, ni har väl möjlighet att matcha buden, va? Inte så? Att
ja, sätt precis. Så har det är väldigt ovanligt, och... men då kan, teoretiskt sett kan ett annat lag lägga ett bud på honom och då kan vi matcha det. Men det som oftast händer, det är ju att om spelarna och laget inte kommer överens och man är restricted, då får man sitta hemma. Och så hoppas man att det går dåligt för laget och att de blir desperata och säger vi måste ha ett kontrakt. Men 99 gånger av 100 så kommer man överens. Då säger man så här, ja, jag är inte riktigt nöjd med de där pengarna, men jag skriver på för ett år till och så ska ni få se att jag är bättre än vad ni tror och då kommer ni få ge mig en högre summa nästa år. Men sen när man då blir free agent, då är det 1 juli. Och då, om man är en storstjärna då och är fri 1 juli, vi såg det med den här Tavares som gick till Toronto.
Ja, det smattrar till direkt. Det känns som att det är klart en månad innan.
Ja, både ja och nej. Jag är inte dummare än att jag tror att det finns lag som har sagt till Tavares agent att jag vill att du ska veta att 1 juli kommer vi erbjuda honom det här och här och här. Mm. Men då går det via agenten så att säga. Men det är också så, jag vet i många fall Detroit har varit där själva. 1 juli har ägaren, general managern och någon av storstjärnorna kanske satt sig på ett plan och så har de åkt till den här då, inte just i Tavares fall, men motsvarande spelare, åkt till honom och bestämt ett möte. Vi kommer 1 juli klockan 14. Då kommer en hel delegation från Detroit och så lägger de fram då, det här står vi för, det här är den lönen. Så då är det verkligen liksom uppvaktning på hög nivå för att få honom.
Det är ju lite snyggt där. Trevligt också.
Ja, och det är ju då enligt reglerna, va?
Vad ska vi ha för regelverk i Sverige då? Hur tycker du att det ska funka för klubbar, spelare och för oss?
Ja, vi vill ju också, det
vi tycker
är ganska stor
vi
fråga.
Det är så intressant att berätta om
ja,
nyheten.
Ja, jo, det är ju en så stor fråga. I den bästa av världen så har vi naturligtvis övergångarna gjort klart efter serien och slut. Samtidigt så är det väl, jag menar, du kan väl ta Håkan eller dig. Jag menar, om ni visste att er kontraktet gick ut med Detroit eller Aftonbladet, så klart att för eran del så har det känts väldigt skönt att redan nu veta att ni hade ett annat jobb. Nu när vi inte tjänar de här jättelönerna som man gör i NHL. Så att jag tror inte att vi kan nå dit NHL är, och då har vi ju en hel del arbetsrättsliga saker och sånt här att ta hänsyn till, och då där ingår ju att man fritt kan byta arbetsgivare och sånt här. Mm. Så att jag tror att vi är där vi är, och det är väl
Svårt att göra något, ja.
Det är svårt att göra någonting, tror jag, under de omständigheter som är nu. Och det finns väl folk som hävdar motsatsen. Ja, men spelare spelar bättre. De mår bra av att veta att de har klart med något nästa år. De vet att familjen kan börja leta dagisplatser och allting. Det gör att de kan slappna av och spela bättre för sin klubb också. Det är, jag tror att de flesta har en stolthet att vilja göra väldigt bra ifrån sig när man lämnar någonting. Det är vad jag tror. Jag tror inte riktigt på den här bilden att man bara lägger av och lägger ner geväret när man skriver på för en annan klubb. Men det är ju hur man är som person. Så att det kan ju vara lite olik.
Är Kovacs NHL-material?
Nej, jag har inte bedömt det så.
Vad tycker du, Abris?
Det här faller lite jag väldigt mycket på Håkan faktiskt. Och skydda mig lite bakom honom och säga att nej, jag tror inte heller han kommer att spela NHL.
Vi ska avrunda podden med att göra en quiz. Och Håkan, du är ny här. Du är gäst idag. Det är nämligen så att vi gör lite så här på spåret tema kan man säga. Man börjar med en ledtråd som är ganska svår och så blir det lättare och lättare. Och det går från 5 poäng ner till 1 poäng. Och först korrekt svar som är smsat till mig vinner den här prestigefyllda tävlingen. Och Abris är ju kung på det här. Om jag har kört 30 gånger så har jag vunnit 27, tror jag, 28. Ja,
men nu börjar vi prata liksom. Det är en kille som liksom har käkat hockey i 50 år typ liksom. Så att det här kommer ju bli, jag känner mig rejält i underläge nu.
Jag skulle inte vara orolig om jag var det.
Ja, har ni dragit upp, har ni förberedda med telefonerna, och Abris kör ju dator där.
För han vet, jag sitter och skriver hålltider här också, så att samtidigt.
Abris kör ju dator, för han har ju lärt sig att det går snabbare att skicka via datorn här då. Men vi drar väl igång då. 5 poäng. Född i Göteborg 1981, har 2 SM-guld. Avslutade karriären i Varberg i Hockeyettan samt i Särö Seahawks i Division 2 innebandy.
Det var rätt mycket kött på benen där för att vara dig på en femma. Så den borde
jag ringde faktiskt och pratade med den här killen igår, och så frågade man för första husdjur, men det mindes han inte då. Så att, annars har jag tagit med husdjurs exemplet också. Vill ni svara på 5 poäng eller vill ni höra 4 poäng?
Ja, det bestämmer du, sa du.
Ja, men jag ser ju att Håkan sitter där och fingrar på talenten. Ja. Vill ni höra 4 poäng?
Ja, vi kan köra.
Var en supertalang som ung. Gjorde 60 poäng en säsong i I-20. Draftades av Håkan Andersson och Detroit. Men spelade aldrig någon match i Nordamerika. Var med på en camp dock. Där han ville inte kedja. Men han spelade med Sean Avery och Darren McCaffrey. Kanske skrämde det bort svensken från NHL.
Oj.
Jag har fått ett svar från Håkan Andersson.
Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Du tyckte inte att jag var i tillräckligt underläge utan att du behövde ta Detroit pick också. Ja, nej, men det är fint. Vi kör 3 nu. Jag har inget att svara på 4.
Nej. 3 poäng. Jobbar idag med telekommunikation och har avslutat sin karriär. Under sin prime var han känd för mycket drag.
Ja, nu.
Det är ganska nöjd.
Ja, nu kom jag på det. Ja. Herregud, nu måste jag bara hitta. Jag var tur att inte jag behövde. Vill du ha både för- och efternamn eller räcker det med? Vad fan var det här?
Jag fick bara efternamn och Håkan, så att
det är väl ingen.
Jag är ju döstirrig här nu. Jag hade hans namn inne i telefonboken till och med. Jag fick upp hans namn nu.
Jaha, du ser nervös ut.
Jag är jättenervös, jag brukar inte vara det.
Du behöver ju inte svara nu, det kan ju vänta alltså för du.
Ja, nej, men nu trycker jag iväg. Det måste finnas någon typ av. Varför får jag inte iväg? Det är något fel med min.
Så stirrig brukar inte vara, så jag var nervös. Kolla här.
Nej. Får inte iväg den.
Men dra det på telefon då, testa det då.
Ja, ska jag göra det då?
Men du kan väl säga högt vem du är?
Ja, Jari Tolsa.
Ja, vi går vidare på 2 poäng. Var som bäst, ja kanske, 02-04. Bofast i 3 kronor och en pålitlig poänggörare. Bildade kedja med Joel Lundqvist och Magnus Kahnberg. Säg ingenting, utan vi har ju lyssnare som också vill gissa här. Vi går ner på 1 poäng. Denne Jari spelade 12 säsonger i SHL och ett av hans största minnen när han var tonåring, det var att han fick komma hem till Håkan Andersson och kolla på Stanley Cup-ringar. Han fick även en autograf av Thomas Holmström. Vem är jag efterfrågar, Håkan?
Jari Tolsa.
Ja. Vad har du för minnen av den goda göteborgaren?
Jag tyckte han var bra som juniorspelare. Han var ju en härlig, han var ju lite fins på bra. Så att envis som fasiken, smart, jobbade hårt.
Han och Kahnberg var grymma i 20.
Och jag pratade ju lite med honom om näringslära. Att han började bygga på sig några kilo muskler och det. Och då nämnde jag lite grejer som han kunde äta. Men då berättade han, som det var pappa eller mamma några år senare, att han fyllde upp hela kylen var full med tonfiskburkar.
Han gick all in på alltså.
Ja. Så det berättade hon sen att det var en hel kyl full med tonfiskburkar.
Ja. Vad var det som gjorde att han inte kom till NHL? Eller till Nordamerika?
Ja, säg det. Jag vet inte om det var... Alltså, jag tyckte att han var jäkla bra. Han kunde producera poäng och han jobbade som fan. Det är möjligt att han vägde lite lätt på den nivån. Men i hans fall hade det kanske varit spännande att sett honom i AHL på år och se vad det hade kunnat bli av det. För han är en jäkla tävlingsinriktad kille också. Så att jag tror att han hade... Alltså, men hade han velat prova AHL på år, hade man, det hade varit kul att se hur långt det hade lett.
Mm.
För han körde ju som fasiken och han var ju helt orädd och så vidare. Han hade flera bra kvaliteter, måste jag säga.
Mm.
Jag tror att han var inne i ett flyt där med Kahnberg och Joel.
Och sen drog ju Joel, ska man veta också.
Men då, de var ju ganska upp. Jag tror att han, det är inget konstigt med det. Jag tror att han kanske kände som ett steg neråt att börja AHL. Mm. När man var uppe och inne i smöret i Frölunda.
Och i landslaget också.
Precis. Så att, det, ja, lite synd.
Mm. Känns det få stryk, Abris?
Nej, men det kan jag ta absolut. Tolsa var sådär som, ja men nu var det ju lätta ledtrådar på 2-1 i och för sig. Men det var trean där var ju drag, tack vare att du körde det.
Ja, liksom. Precis.
Jag velar mellan.
Ibland låser sig helt ibland.
Men varför, vad är drag? Vad syftar jag på där? Ja,
dragkedjan.
Han spelade dragkedjan med Lundqvist och Kahnberg.
Nej, men redan när du sa 81 så hade jag, det var den där linjen jag tänkte på då. Och så, men när du sa då draftar av Detroit på 4 poäng, då vart jag säker. Jag tänkte faktiskt chansa lite på Tolsa redan första.
Får jag vara lite elak mot dig?
Ja.
Visst tog du göra Tolsa före Henrik Zetterberg?
Ja. Mm. Han var ju med i U18-landslaget då, eller J18, 81-erna.
Mm.
Så att vi, det var samma där, våran tanke var lite att han är nog, lite som det här berättade med Kalle Sten och Micke Samuelsson. Han är nog mer het kanske på scouternas lista än vad den här Zetterberg är.
Mm. Jag tror till och med Tolsa var ert första val om jag tittar rätt här nu. För ni
stämmer.
Jag tror inte ni hade något i dem.
Nej, vi hade ingen första, andra eller tredje runda. Så att, det var en av våra chefer som ville byta bort pick nummer 4-7 och gå på baseball istället.
Mm-hmm. Så ni ville ta Tolsa, sen var ni nöjda?
Nej, han ville byta bort alla picks.
Jaha, Klimera,
ja, okay. Så vi säger ju efterhand då, tack och lov att vi hängde kvar. Och
Zetterberg sjunde
det.
Jättekul att ha det här, Håkan.
Ja, tack. Jättekul att vara här.
Var du nervöst?
Nej, inte alls.
Och vi måste ju reklam. Du har ju din bok, går den att köpa fortfarande? Eller
det tror jag.
Okay.
Jag har inte kollat.
Hur gör man då, om man söker upp den?
Jag tror den finns på nätet.
Och vad heter den?
Scouten.
Jag kommer ihåg en story. Jag kommer inte ihåg om jag läste den i boken eller om du berättar för mig. Så jag tyckte det var lite så här ändå. Jag har lagt sig på minnet på mig. Det var det. Jag kommer ihåg att du kunde inte åka på en match och titta. För du hade... Det var något i familjen. Det var ett familjeärende som gjorde att du var tvungen att vara hemma. Och du ringde väl upp. Jag tror det var Ken Holland. Och frågade honom. Och så berättade hur det var. Och är det okej att jag inte åker på matchen? Så han, två saker, sa han. Du åker inte på matchen. Nummer två. Fråga aldrig en sån fråga igen. Visst var det något sånt?
Ja, det stämmer. Jim Neal var det.
Jim Neal var det.
Ja. Fantastiskt, och Kenny också såklart, men Jim Neal han är ju i GM i Dallas nu, fantastisk person, alltså bryr sig väldigt mycket om individer, så att alla år jag jobbar med honom så tror jag aldrig att han har ringt till mig och sagt liksom, tänker du gå på den här matchen eller vad, det hände aldrig, utan det var alltid bara, hur mår familjen, är allting bra, har ni det trevligt, vad har ni gjort, alltid väldigt mån om personer och individer.
Människan först och alltid.
Ja, jättebra människa. Supergedigen.
Kännas som en kallvärd ibland med scouter och sådär. Men just det där kommer nog fastna på mig att de berättar att det finns väldigt mycket sånt.
Han är en riktig... Och det är inte bara... Det säger de i Dallas nu också. Det finns ingen bättre. Liksom. Han är en supermänniska.
Mm.
Jättefin.
Fin avrundning tycker vi fick till där. Och du vill även passa på alla lyssnare att tacka för att ni var med idag. Och nu är igång. 2020 har startat.